Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
I det här avsnittet vill vi varna för grovt innehåll och skildring av mord på barn.
Och hittar en ung pojke som ligger mördad. Tydliga skador som tyder på att han har bragt som livet.
Ja, kroppen är ju så pass illa däran så det går ju inte fastställa någon dödsorsak. Det blir lite speciellt när man har att göra med två 14-åriga pojkar. Så det har varit en berg-dalbana känslomässigt.
Man får inte döda barn i Sverige och komma undan med det.
Även idag, 19 år senare. Alltså jag får otäcka rysningar.
Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Men det här ärendet har förändrat mitt liv på många sätt.
Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Se vad gäller så bondas jag fortfarande över det här.
Jag tror att det här är den gången som jag har fått mest puls. När vi ser att den här mannen kommer mot oss.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Rekryterad till döden. ...2023 var ett väldigt speciellt år i Sverige. Det blev året då gängkonflikterna nådde en ny och våldsam nivå som vi aldrig tidigare sett. Och det drog igång direkt. Bara i januari var det 3 dödsskjutningar och ett 30-tal sprängningar. Och så fortsatte det resten av året. 53 personer dödades, 160 sprängningar. Och allt bottnade i gängkrigen, i huvudsak det mellan Foxtrot och Dalen-nätverket.
Hela det här året 2023 var ju ett år som jag tror Sverige har inte varit med om det tidigare. Så i allt det här så blir det så pass mycket skjutningar och sprängningar så att det är ju, ja, det är ett helt galet år.
Och det här året var det inte bara de gängkriminella som drabbades. Nej, nu började gängen skjuta anhöriga också. Oskyldiga människor som råkade vara släkt med kriminella eller bara ha samma efternamn. Och inte bara anhöriga, barn mördades också. Barn som rekryterats av gängen, 17 stycken under 18 år, fick sätta livet till. Gängledarna själva hade flyttat utomlands och satt där och styrde brottsligheten och värvade barn. Det här avsnittet handlar om 2 av de barn som värvades av ett gäng och fick betala med sina liv, bara 14 år gamla. Men det var inte fienden som tog deras liv, det var det egna gänget. För polisen skulle det här fallet ha kunnat börja den 25 juli 2023. En mamma ringer till polisen i Nyköping och är orolig för sin son, 14-åriga Mohammed. Han har inte svarat på telefonen på mer än ett dygn. Han bor egentligen i ett HVB-hem i Nässjö, men där vet ingen vart han tagit vägen. Men polisen gör ingenting. Man försöker inte skaffa en tolk som kan prata med mamman. Man upprättar ingen anmälan om försvunnen person. Ärendet avslutas bara så där. Vad mamman inte vet då, och inte heller de som tar emot hennes försök till anmälan, är att Mohammed är i Stockholm just då. Han har misshandlats i 10 timmar. Han är blodig, bunden med gaffatejp och ligger försvarslös i ett badrum. Och den här dagen, den 25 juli, blir också den sista dagen i hans liv. Så istället börjar fallet för polisen den 29 juli, då 14-åriga Mohammeds kropp hittas i ett naturområde, Landfjärden, söder om Stockholm. Det är en svampplockare som gör det fruktansvärda fyndet. Rättsläkare kallas förstås till platsen och i rapporten beskrivs fyndet. Han ligger med bar överkropp och mjukisbyxor på underkroppen samt i strumplästen. Högra armen är sträckt snett åt sidan ovanför huvudet. På överkroppen finns flera skador som bedöms vara orsakade av en kniv. Därutöver finns vad som ser ut som avvärjningsskador på armar och ben. I närheten av kroppen hittas bland annat en kraftig blodbesudlad blå jacka med flera genomgående skador efter ett äggvast föremål, ett par skor och en kniv. Och den här rapporten gör två saker glasklara. Det är försvunne Mohammed som ligger där och han har blivit mördad, förmodligen på just den platsen. Men det räcker inte. Skadorna visar också att han med all sannolikhet utsatt för ett mycket grovt våld, ja rent av torterad under en längre period innan han dödats. En mordutredning inleds.
På måndagen när vi kom till jobbet så började vi höra talas om, precis som det brukar vara när vi ska ta ett nytt ärende, att det är någonting på gång, men det ska gå sin gängse gång via chefer och så vidare. Så att framåt lunchtid någonstans tror jag så blev det väl klart att vi då på regionala utredningsenheten skulle ta det här ärendet. Och då kopplar man upp sig på ett möte med de som har haft ärendet under helgen, vårt kickteam som då var från Stockholm Syd. Och de drar då ärendet för oss, vad de har fått fram och vad de har jobbat fram under helgens gång då. Och sen så lämnar de över ärendet till våran utredningsledare som sätter ihop sitt team och börjar jobba med det. På lördagskvällen så är det en person som är ute och promenerar i skogen utanför, ja, i närheten av Ösmo. Och hittar en ung pojke som ligger mördad. Tydliga skador som tyder på att han har bragts om livet.
Den vi hör är Kent Dypukt, en av många utredare som var inkopplad i fallet. En utredning som till stor del kommer att bestå av analys av hemliga tvångsmedel, chattar, telefonavlyssning och annat, vilket är Kents arbetsområde. En 14-årig pojke har alltså hittat stöd och redan i det här skedet finns en del uppgifter om honom.
De hade ju under helgen, eller under söndagen framförallt, så hade de ju hämtat in en hel del uppgifter och så. Så att vi hade ju fått reda på att det här var en, man hade identifierat honom till Mohammed som då var 15 år, eller 14 år, och kommer från Nässjö. Han bodde på ett familjehem utanför Nyköping. Och att han en vecka innan ungefär hade lämnat sitt hem då i Nässjö och skulle åka till det här familjehemmet. Men hade inte kommit fram dit. Sen hade man försökt att få tag i honom och man hade väl haft kontakt med honom, men sen så upphörde kontakterna någon gång mitten under veckan där.
Ja, precis det som mamman försökt berätta för polisen i Nyköping alltså, för typ en vecka sedan. Det kunde ha blivit en trög start på utredningen. Det såg svårt ut. En död kropp i ett skogsområde, det kan ta tid innan man börjar närma sig en förklaring. Men så blir det inte den här gången, tvärtom. Utredningen får en rivstart. För, visar det sig, polisen i Nyköping har viktig information att dela med sig av. Information om den döde Mohammed. Information som man fått samtidigt som nyheten om Mohammeds död har publicerats.
Sen fick vi också reda på att på lördagskvällen, parallellt med det här ungefär, så är det en 15-åring som kommer in på polisstationen i Nyköping och berättar då om att han har blivit hotad via en chatt och att han hade bilder som man kunde koppla ihop med när han träffade kroppen.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Sky Showtime. Du vet, streamingtjänsten med exklusiva serier och de största filmerna. De som brukar vara först med prisbelönta amerikanska serier. Och nu har en ny serie premiär, Marshals, A Yellowstone Story. Huvudpersonen Casey kliver rakt in i den brutala verkligheten som federal marshal i Montana. Och när lagen inte längre räcker till blir Casey och hans team sista försvarslinjen mellan ordning och kaos. Med våldsam brottslighet, moraliska gråzoner och personliga uppoffringar tvingas han använda allt han är, soldat, familjeman och överlevare. Det är ett rått och intensivt drama där varje beslut kan få dödliga konsekvenser och där rättvisa alltid har ett pris. Det är spännande, det är action, det är nervkittlande men också känslomässigt berörande när Casey Dutton försöker få ihop sitt uppdrag med familjelivet. Serien utforskar teman som lojalitet, rättvisa och moralens gråzoner och hur det är att leva med både familjeband och en farlig vardag som federal agent. Den här serien vill du inte missa. Streama nu på Sky Showtime. Tack, Sky Showtime. Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Nextory. Nextory är ju en av de största ljudboks- och e-bokstjänsterna i Norden som har böcker på flera språk. Och nu kommer de med ett generöst erbjudande, ett erbjudande du inte vill missa. Jag ska erkänna en sak. Det är många som tror att jag mest läser böcker om brott och utredningar, alltså true crime. Och det gör jag ju också. Men när ingen ser, när jag vill fly undan in i mig själv, ja, då är det en annan genre jag väljer. Nämligen feel good. Böcker som tar mig till en annan härlig värld. Till exempel Je m'appelle Agneta, Livet efter dig, En man som heter Ove, för att nämna några. Och alla de där finns förstås på Nextory. Men när folk frågar vad jag läser så blir mitt svar förstås true crime, som Jakten på kapten Klänning av Jonas Trolle, dokumentära berättelser som Familjen av Johanna Bäckström Derneby, eller lite oväntade berättelser som Johan Glans sommarturné. Och det stämmer också förstås, även de finns på Nextory. Men feel gooden, det är min lilla hemlighet. Ja, fram till nu då. Oavsett vad du gillar läsa så lovar jag att du hittar det på Nextory. Och det bästa, du kan läsa eller lyssna var som helst, när som helst. Och här är då erbjudandet, ett väldigt bra erbjudande faktiskt. Om du inte har en prenumeration, teckna en provperiod. Du får 8 veckors fri läsning. Gå in på nextstory.se/hasse8 och där har du också kampanjkoden hasse8. Tack Nextory. Klockan 22.25 publicerar Expressen att Mohammed hittats mördad. Bara någon timme efter det kommer alltså en 15-årig pojke in till polisen i Nyköping. Han är livrädd, berättar att han är hotad och vill ha skydd. Och så visar han upp en chatt med bilder på Mohammed, fruktansvärda bilder.
Han kunde ju namnge den här personen som han hade fått bilder på, både när han sitter misshandlad och tejpad, men även när han är död. Och det visade sig vara Mohammed.
Så då finns den här gärningen, eller delar av gärningen finns i den här chatten alltså?
Delar av chattarna innehöll ju information som tydde på att de som skickade de här meddelandena hade varit delaktiga i det här mordet då.
15-åringen kan alltså visa upp bilder på Mohammed när han torteras och när han är död. Bilder som mördarna själv tagit. Och det finns mer, nämligen också ett motiv, en förklaring på varför Mohammed mördats.
Det som framgick utav den här pojken som kom in och det man fick ut av chattarna initialt, det var ju att det ska försvunnit 2 stycken pistoler och man anklagade i första hand Mohammed för att han skulle ha tagit de här och slarvat bort dem eller sålt dem på något sätt.
Ja, i chatten anklagas alltså Mohammed för att ha tappat bort eller sålt 2 pistoler. Och därför torteras han, därför mördas han. Men det slutar inte där, det finns mer. För uppenbarligen har en annan pojke också dödats. Också han 14 år, också han anklagad för att ha stulit samma pistoler.
Och när man sen hade dödat Mohammed så började man jaga efter en annan pojke som hette Leit, som också förekom då i de här chattarna. Och när man sen då har mördat honom, vad vi fick fram, så börjar man jaga den här 15-åringen och hans två kamrater i Nyköping.
Låt oss stanna här, för här öppnas hela historien upp. Nu har alltså polisen bilder på Mohammed när han torteras och när han är död. Men också bilder på en annan pojke, även han död. En pojke polisen inte ens vet är borta. Och i chatten anklagas båda för att ha stulit vapen. Och den som styr chatten går nu vidare, fortsätter att hota. Nu är det 15-åringen som ska dö tydligen, också han för att pistolerna är borta. I chatten står det att samma sak ska hända 15-åringen och hans familj om inte pistolerna kommer fram. Han blir förstås rädd och gör alltså något mycket ovanligt, ja förbjudet i den här miljön. Han går till polisen.
Det är förmodligen för att han är så pass rädd. Han har ju varit med och sett de här bilderna som har kommit på Mohammed och på Leit. Och det är bilder på både när de sitter då tejpade och tydliga tecken på att de har blivit misshandlade. Men även bilder på när de är döda. Och nu när då man börjar jaga och hotar även 15-åringen i de här chattarna och hans familj. Att det ska ske samma sak med honom som har hänt med Mohammed och Leit. Så är det inte konstigt kanske att han blir så pass rädd så att han till slut kommer till polisen och ber om hjälp.
Så nu har polisen uppenbarligen två mord att utreda. Det ena på Mohammed, han vars kropp redan hittats. Och det andra på den andra 14-åringen som heter Leit och är kompis med 15-åringen som nu kommer till polisen. 15-åringen, han är knuten till ett kriminellt gäng i Nyköping. Och den som hotar honom och andra som är med i samma chatt kallar sig för Locko 2.0. Men det finns ett problem. För det 15-åringen visar polisen i sin telefon är bara screenshots, alltså fotografier på chattkonversationen. Så det går inte att spåra varifrån hoten har skickats. Istället läggs fokus på brottsoffren. I det ena fallet handlar det om att försöka kartlägga Mohammeds sista tid. I det andra fallet att hitta kroppen efter Leit. Och där går det lite trögt, minst sagt. För man har ju egentligen ingen aning om var man ska leta. Vad man däremot kan se är att sista gången hans telefon kopplar upp var i Järfälla-trakten i Stockholm. Så sökningen koncentreras dit, men det är ju ett ganska stort område.
Vår utredningsledare är, han hade väldigt mycket kontakter med olika enheter inom polisen, så att vet att hundförare var ute och letade lite planlöst bara och rastade hundar i områden som kunde vara tänkbara i anslutning till Järfälla. Man hade nationella insatsstyrkan som förlade sina fyspass i områdena. Vi försökte via telefonlisterna som vi hämtade in att se kontakter om vi kunde hitta någon som pekade åt det hållet. Vi kollade upp med våra underrättelseavdelningar vad de hade för information på de här personerna och så vidare för att försöka och begränsa eller hitta ett område att leta i.
Det går trögt, man hittar ingenting. Men den andra utredningen, den om Mohammed, där går det bättre tack vare bilderna på chatten i 15-åringens telefon.
En av bilderna där visade ju på att Mohammed sitter då bunden i en lägenhet. Man ser en stol i bakgrunden som är av lite annorlunda modell kanske man kan säga. Och sen utifrån hans samtalslister så hade vi fått att han hade under det senaste dygnet innan han sen försvinner så har han ju då uppehållit sig i ett område i Enskede som var ganska begränsat. Så att det var en kollega som visste med sig att i såna här ärenden som hade pågått under våren så var det vanligt att man använde sig av Airbnb-lägenheter som man använde till när man skulle utföra såna här dåd. Så hon började väl planlöst att leta igenom Airbnb-lägenheter i det här området och och hittade då en lägenhet som hade en bild på en sån här stol. Så att på så sätt så hittade vi rätt lägenhet.
Ja, lägenheten hittas. Den som Mohammed suttit fången i. Den han har torterats i. Och det blir viktigt, för där i lägenheten hittas både fingeravtryck och DNA. Spår som kan kopplas till särskilda personer. Men det räcker inte med det. Man hittar även en misstänkt mördare.
I alla såna här grova brottsutredningar så gör vi ju inhämtning av telefontrafik och så vidare i olika områden. Och eftersom man hade hittat då Mohammed nere i Ösmo och vi hade lägenheter om det, så kunde man ju göra vissa jämförelser här. Och då via analys av de här hemliga tvångsmedlen så dök det upp ett telefonnummer som visade sig bli mer intressant än andra då.
Ett telefonnummer dyker alltså upp som kopplar upp vid lägenheten där Mohammed hölls fången ungefär vid den tid han förs därifrån, och som sen kan spåras till trakten i Ösmo där kroppen hittats. Så personen med telefonnumret har troligen hämtat Mohammed och kört honom till platsen där hans kropp sen finns. Det kan ju vara den som dödade honom.
Det är ju hans förfaringssätt eller hans förflyttningar som görs under den här kvällen. Och sen, det här blir ju ett senare skede kanske när man har fått ihop tidslinjen med alla chattar och så vidare. Så då kan man ju se att han har kommit till området, den här lägenheten, vid tidpunkten när man pratar om att man ska föra iväg Mohammed därifrån. Och sen så har han ju även då att han förflyttar sig och kopplar upp nere i Ösmo där man senare anträffar Mohammed.
Mannen identifieras och grips, misstänkt för att ha varit den som utförde själva mordet på Mohammed. Så den delen av utredningen går framåt. Men inte den del som handlar om Leith. Där går det fortfarande trögt. Fast en intressant detalj dyker upp. Så här berättar Louise Eigel som jobbade med den utredningen.
Leith hade ju tagits upp till Stockholm den här dagen, den 27 juli, tillsammans med den här 15-åringen. Och man har ju honom också bland annat på övervakningsfilm. Han åker på väg till Järfälla. Vi hittade också ett köp som man hade gjort med ett betalkort i en butik i närheten. Så det gör ju också att vi på något sätt ringer in tiden eller begränsar tiden. Vad har vi för tid att spela med?
Och den här 15-åringen, det är samma 15-åring som tar kontakt med polisen?
Exakt, som kommer in i Nyköping.
Var han mer involverad i det här än man egentligen vill berätta?
Ja, i alla fall från början. När han var inne hos polisen i början där så var det ju ingenting som han berättade om vad som hade skett den 27 juli och att han var medlejt upp till Järfälla.
Det var alltså 15-åringen, han som sen gick till polisen, som lurade upp Leith till Stockholm, som med all sannolikhet visste vad som skulle hända, men ändå gjorde som han blev tillsagd. Och sen, när han insåg att han själv riskerade att gå samma öde till mötes, ja, då går han till polisen. Nu börjar pusselbitarna falla på plats, i alla fall när det gäller mordet på Mohammed. DNA och fingeravtrycken har gett namn på två personer som verkar ha hållit honom fången i lägenheten, och man har namn på en misstänkt mördare. Leith letar man fortfarande efter. Men nu händer något helt annat. Någon helt annanstans. Ett annat brott, en annan insats som kommer att få betydelse, ja avgörande betydelse, för utredningen om Mohammed och Leith. Det är polisen i norra Stockholm som slagit till i ett misstänkt människorov och gripit flera personer. Och i samband med det gått igenom de gripnas telefoner och hittar chattar som förklarar varför Mohammed och Leith mördats och vem som ligger bakom alltihopa. Och visar det sig, från början handlar det inte om ett dubbelmord. Nej, planen är en helt annan. Nämligen att attackera ett rivaliserande gäng. Att anfalla Dalen-nätverket. Allting finns i chattarna. Planen är att slå till mot en tatueringsstudio i Sköndal, dit högt uppsatta gängmedlemmar brukar gå. Och den som ligger bakom alltihopa är aliaset Locko. Sago 2.0. Samma som finns i 15-åringen i Nyköpings telefon. Och planen är noga genomtänkt. Så här berättar Louise Eigel.
Locko 2.0 bland annat letar ju efter personer som då ska skytta eller klivare som ska utföra brottet. Man har anlitat, och det är ju tjejer som sitter utanför och spanar och tittar efter de här personerna. De skickar ju bilder på dem så de ska veta vilka de letar efter. Man söker ju också personer som ska ta hand om vapnen efter brottet, kläderna. Man ordnar ju den här tryckarlägenheten som är också på plats när man ska ta sig till efter händelsen.
Ja, den här Locko 2.0 söker alltså efter personer som kan utföra attacken på tatueringsstudion. Och en av dem som nappar är Mohammed. Han tar sig till Stockholm, han åker till den så kallade tryckarlägenheten och är beredd att ta sig till Sköndal. Men någonting går snett. Plötsligt slutar chattarna handla om det planerade dådet, för någonting har hänt. Två pistoler är borta och i lägenheten går misstankarna mot just Mohammed. För han är ju i den lägenheten, berättar Kent Dybukt.
För grunden är väl att Mohammed befinner sig i den här lägenheten där vapnen också har befunnit sig. Och han är där tillsammans med ett fåtal personer. Och vad vi nu kan utläsa av de här chattarna och så vidare, så är väl vår tolkning att han är den som inte har varit inblandad och jobbat med den här organisationen eller Foxtrot tidigare. Han är den okända utav dem, så han är den som beskylls för att ha gjort det.
Nej, det blir ingen attack mot tatueringsstudion. Allt handlar nu om de försvunna vapnen. Mohammed misstänks, han blir torterad och dödad. Och av någon anledning blir också Leith misstänkt. Han luras till Stockholm och är nu borta. Förmodligen också död. Två försvunna vapen, två döda pojkar. För Leith är verkligen död, visade sig där i mitten av augusti, när ännu en svampplockare hittar en död kropp.
Nej, men han hittas ju den 18 augusti av en person som är ute och plockar svamp. Och ja, kroppen är ju så pass illa däran, så det går ju inte fastställa någon dödsorsak. Sen har man då utifrån bilder och fotografier som vi har sett då ifrån de här chattarna, så har vi jobbat efter hypotesen att fyndplatsen är densamma som brottsplatsen. Men det tog ju tid att identifiera honom så att man får det helt klart. Men han var ju illa där, han hade legat ute ganska länge.
Och när man hittar kroppen så har man nu ett område att kartlägga telefoner på. Och kanske inte så överraskande, samma person som misstänks ha mördat Mohammed, hans telefon finns även med nu i området där Leith hittas.
Även i den fortsatta analysen av honom kan se att han har ju i princip ett identiskt förfaringssätt även två dygn senare när Leith försvinner. Med uppkopplingar, bilbyten och så vidare. Och han har då uppkopplingar även ute i Hellkana där man anträffar Leith några veckor senare.
Ja, samma person finns på den plats dit Leith förs bort och där han sen mördas. Precis som han var när det gäller Mohammed. Så han misstänks vara den som bragt båda om livet. Men han var förmodligen inte ensam. Han hade hjälp av någon med väldigt speciella byxor.
På en av bilderna som är tagna på Leith ute i skogen så ser man att det står en person bakom som har ett par jeans på sig, som har en speciell text på ena byxbenet. Det här visar sig vara en ganska ovanlig byxa. Originalen är väldigt dyra, så det är inte var man som går runt med de här på sig. Och när vi ser de här så börjar vi såklart att försöka att leta var de här kan höra hemma någonstans och var man har köpt dem och var de kommer ifrån. Vi försöker att sprida de här bilderna, men samtidigt så vill vi inte sprida dem för vitt, så att vi försöker med de kretsarna som vi känner till och som vi kan lita på att sprida ut de här bilderna. Och då är det så att när en spaningsledare som har varit med i det här ärendet och gripit den här personen uppe i Uppsala. När han sitter och går igenom de här bilderna, spaningsbilderna som de har på honom, så reagerar han helt plötsligt på att men han har ju ett par sådana här byxor på sig som vi har letat efter. Och då lägger man ju upp ett och ett, och tillsammans med allting annat så faller ju pusselbitarna lite på plats då.
Den här veckan är podden sponsrad av Dyson. Och innan vi fortsätter veckans fall vill jag berätta om ett annat. Det utspelar sig där jag borde vara som tryggast. Spåren dök upp i hallen först. Grus, smulor, hår. Sen längs listerna, under soffan, i kanterna. Jag började ställa frågor. Vem var i hallen? Vem tappade flingor 07:13? Ingen erkände, men bevisen låg kvar och håret trasslade som om det vägrade ge upp. Då insåg jag, problemet var inte gärningsmännen. Det var verktyget. Jag bytte till Dyson Pencil Vac. Dysons snabbaste sladdlösa dammsugare någonsin. Smal nog att ta sig in där andra ger upp. Lätt nog att följa varje rörelse med en stark motor som inte tvekar. Och håret, det fastnar inte. Det trasslar inte. Det sugs upp. När ljuset tändes såg jag partiklar jag inte visste fanns. Damm som legat där hela tiden. Inga gömställen, inga blinda fläckar. Fallet bor fortfarande med mig, men nu har jag kontroll. Och medan jag fortsätter min utredning där hemma kan du lyssna på mina. Fallen jag aldrig glömmer. Läs mer om Dyson Pencil Vac på dyson.se. Byxorna hittas och på dem finns blodfläckar från Leith. Så nu börjar utredningen närma sig slutet. Man vet vad som har hänt, man vet när det har hänt och man vet varför det har hänt. Mohammed tar på sig ett uppdrag att skjuta personer på en tatueringsstudio. Han kommer till Stockholm, här försvinner pistolerna, han blir anklagad och mördad. Misstankarna går över till Leith som också luras till Stockholm och blir mördad han med. Och sen går hoten över till 15-åringen, han som går till polisen, han som visade sig vara den som lurat Leith. En stor mängd personer har gripits, misstänkta för mordet, för att ha varit i lägenheterna där pojkarna befunnit sig, för att ha hjälpt till i olika skeenden av händelseförloppet. Men en saknas. Han som verkar ligga bakom alltihopa. Han som kallar sig Loco 2.0. Och även där lyckas utredarna.
Det är ju en analys av de här chattarna som gör att man hittar namnet som man tror att det är från början. Och sen så försöker man ju fastställa identiteten på den här brukaren. Och det är ju framförallt genom analysarbete. Man tar in bankuppgifter, man kollar kopplingar till olika e-mailkonton, olika telefonnummer. Det är ett väldigt, väldigt stort pusslande innan man till slut kommer fram så långt så att man kan påstå att den här aliaset har brukats utav den här personen. Till en början så blir det ju en sannolik uppfattning att han ensam har nyttjat det här aliaset då.
Personen bakom aliaset är en 31-årig man med en väldigt hög befattning inom Foxtrot-nätverket. Den kriminella grupp som misstänks stå bakom en stor del av våldsdåden i Stockholm det här året. Så nu är det väl bara att gripa honom?
Ja, det hade man önskat att det var så lätt. Nu är det så att via olika uppgifter så får man ju reda på att han befinner sig då utomlands. Har vi varit i lite olika länder och rört sig. Så att det leder ju fram till att man, när man är tillräckligt säker på att det är han och man vill så att säga försöka att få honom frihetsberövad på något sätt, så blir han ju häktad i sin utevaro.
31-åringen befinner sig i Dubai och där är han ganska trygg. Sverige har inga utlämningsavtal med Dubai. Men nu händer något som jag tycker är konstigt faktiskt. Plötsligt hör hans försvarare av sig och meddelar att mannen vill komma hem. Trots att han misstänks ligga bakom mordet på två barn. Trots att han förmodligen kan kopplas till andra brott också. Trots att han egentligen sitter säkert där i Dubai. Vill han alltså komma tillbaks till Sverige? Varför kan man undra? Och när jag frågar Kent Dybukt så blir svaret en aning svävande kan man säga.
Nu är det ju så att vi som jobbade med utredningen, vi var i princip bara ett fåtal personer som var inblandade i hela det här. Och jag och Louise var då inte två utav dem. Så att vi har inte jättemycket insyn i hur det hela har gått till rent faktiskt. Utan vet att det finns uppgifter som sa att han ville komma hem och att man hade kontakt med hans försvarare och så vidare. Och att man sen arrangerade så att han kunde komma till Sverige och lämna över sig.
Man kan ju inte undgå att undra lite över vad som ligger bakom allt, vad som fick honom att återvända. Men nu är det dags för rättegång. Det blir inte mindre än 18 personer som åtalas för att på olika sätt vara inblandade i morden. Plus 3 ungdomar som ställs inför bevistalan. Det blir både förhandling i tingsrätt och hovrätt och till slut döms 13 av de åtalade för att i olika grader ha deltagit i brotten. 3 av dem får hårdast straff. Locko 2.0 får livstid för att ha organiserat händelsen. Chauffören får också livstid för att ha mördat pojkarna. Och killen med jeansen får 8 år för mord. Och därmed är en av de mest omfattande och spretiga utredningarna avslutad. En utredning de inblandade aldrig glömmer. Så här säger Louise Hegel.
Känslomässigt har det varit en berg-dalbana för många av oss i utredningen, men framförallt att sättet de här pojkarna har mördats på, det är mycket sådana bitar man får hantera också. Sen vi har jobbat i flera mordutredningar och det finns ju aldrig någon utredning som är rolig att jobba i, men det blir lite speciellt när man har att göra med 2 14-åriga pojkar. Så det har varit en upp och ner, en berg-dalbana känslomässigt, och jag tror att vi ändå har varit en grundkärna av de som har jobbat, som känner varandra på vår session, har gjort också att man har tillåtit sig själv att så här, gå med de olika faserna, för det har varit olika tungt för olika personer vid olika tidpunkter, men att man också, som Ken säger, att när man hittar de här bra sakerna som för utredningen framåt, då får man energi och man jobbar ju trots allt för målsägandes upprättelse.
En detalj är minst sagt lite ironisk. Både Mohammed och Leit dödades för att 2 pistoler försvann. Men utredningen visar väldigt tydligt att ingen av killarna hade med det att göra.
Ja, och det är framförallt så att som vi har kommit fram till utredningen, att varken Leit eller Mohammed hade ju någonting med de här vapnen, de här försvunna vapnen att göra överhuvudtaget. Utan det är ju 2 vapen som vi har räknat ut på att ligga ungefär för 35 000 kronor styck som tillhör Foxtrot och som då har försvunnit, och man beskyller de här pojkarna för det.
2 14-åringar döda, 2 barn för något de inte gjort. Och våldsvågen fortsätter hela året. Grymheterna tar sig till nya nivåer. Plötsligt befinner vi oss i ett annat land, kan man tycka. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av